Hej allesammans! Nu är det äntligen dags för ett till avsnitt då efter det här sommaruppehållet. Och jag kan säga att den här hösten kommer inte riktigt bli som vanligt då. Vi körde ju varannan vecka på våren här när jag kom igång själv. Och nu i och med att jag väntar barn inom 2 veckor så kan jag inte lova att det kommer ett avsnitt varannan vecka den här hösten, utan det får bli lite pö om pö när jag känner att det går helt enkelt, och så får vi dra igång ordentligt igen till våren. Idag har jag en väldigt intressant gäst skulle jag säga. Han heter Carl Svane och han är polis. Och det här är ju väldigt intressant och aktuellt just nu då de har slopat spärren för NPF till polishögskolan. Och Kalle har ju varit med och drivit på den här frågan och även gjort en anmälan på polisen för drygt ett år sedan, tror jag det var. Han ska få berätta mer själv här. Så nu välkomnar vi Kalle. Hej!
Hejsan! Hej! Vad kul att vara med.
Ja, jätteroligt att du ville vara med.
Ja, men det är klart.
Och du gjorde en anmälan.
Ja, men det stämmer. Jag gjorde anmälan till DO förra hösten. Och det som grundade sig i det var att jag har varit med på en del olika sociala medier. På stora blåljussidor i Sverige. Där man ställer frågor och lite så. Och den absolut mest frekventa frågan är ju såklart varför det finns en NPF-spärr. Varför man inte anses lämplig och varför man inte får en individuell bedömning. Och det gjorde ju att jag grottade ner mig lite i just diskrimineringslagen, som kanske inte är den lagstiftningen som man läser på alldeles mest ofta, om man säger så. Och jag tyckte att det var såklart att polisen och egentligen rekryteringsmyndigheten bröt mot diskrimineringslagen. Så jag gjorde en anmälan. Jag valde att gå den vägen för att det skulle bli lite stuns i det.
Man det är hade ju kunnat.
Ja, alltså så här i efterhand har jag funderat lite på olika tillvägagångssätt man hade kunnat göra. Det är klart jag hade kunnat skicka ett internt mejl till min närmsta chef, som är den vanliga gången. Men då vet jag också att då hade det kanske blivit ett litet samtal om det och sen så hade det runnit ut i sanden. Så att jag kände det att jag tycker det är det var så viktigt, så att jag gjorde anmälan och stod för det och matade ut det ganska friskt på olika medier så att det fick nationell spridning. Först i den lokala tidningen som nyheten plockades upp av Polistidningen, som är en facktidning för poliser. Och när de skrev det så kablades ut via TT, som det gick ut i varenda media i hela Sverige. Så att det fick ganska bra stunds i det. Och om man ser gången på det, så det fanns en anmälan gjord också gentemot Försvarsmakten. Där DO sa att man väntade utfallet på den, huruvida man skulle gå vidare med polisen. Och Försvarsmakten blev fällda för diskriminering den 29 juni i år. Och direkt efter så sa de då att ja, men då kommer vi starta en skarp tillsyn gentemot polisen. För att just då att försvaret blev fälla och pliktverket. Och då valde ju polisen att gå ut med att de ändrade innan själva tillsynen var färdig. Så jag vet inte själva ärendegången där, om det tillsynen fortsätter eller, men jag känner det att själva målet med anmälan var ju uppnått, ja, med att man slopar spärren.
Ja, och det är helt fantastiskt att du vågade också ta det klivet. För jag antar att du måste ha haft lite känslor. Kommer jag få någon skit nu och hur kommer det här bli, eller?
Ja, alltså jag är ju lite sån att jag kanske gör saker. Jag kände väl lite som så att, ja, vad ska de göra? Ska de sparka mig? Nej. Jag var redo att ta det, liksom, den pucken, för att jag tycker det är så viktigt att man vågar stå upp för saker man tycker är rätt. Det är ju liksom det som genomsyrar hela polisarbetet, att göra värdering vad som är rätt och fel. Och i detta fallet så, det var den värderingen jag gjorde. Och det är klart att jag misstänkte ju att folk skulle reagera på det. Och det är ju också lite baktanke med anmälan också. Inte bara själva utfallet på att slopa NPF-spärren, utan även att öka kunskapen. För under resans gång så har man ju märkt den ofantliga kunskapsbristen egentligen i alla olika steg i samhället.
Mm.
Det är så mycket fördomar så att man blir mörkrädd.
För har du fått någon skit?
Ja, jävla skit och skit. Jag fick ett handskrivet brev från en pensionerad kollega i en annan stad i Sverige. Där han började med, alltså brevet kom ut dagen, eller brevet kom till mig dagen efter Svenska Dagbladet hade skrivit en stor artikel om själva utfallet på borttagandet av NPF-spärren.
Och han är alltså gammal polis?
Han är gammal polis, ja. Pensionerad. Och skrev under med namn och allting sånt. Och det han började med var ju att prata om att han inte kunde ha någon synpunkt på att NPF-spärren var borta. Han uttryckte sig på ett sätt så att han visste inte riktigt vad han pratade om. Men sen så gick han ju in och menade på att mitt skägg, jag är ju skägg, att det var hiskligt och mina tatueringar. Ja. Det var, hela brevet var fyllt med fördomar. Så att det är väl egentligen den skiten jag har fått, om man kan säga så. Men jag tog det lite med en klackspark. Jag tyckte det var jätteintressant om man hade ringt upp så man hade kunnat prata med honom.
Det och liksom
punktera de här fördomarna som brevet var fyllt med.
Mm. Ja, du la ju ut det på din Instagram, så jag läste ju det där.
Ja.
Och första gången så läste jag det ganska fort, vilket man ofta kan göra då. Mm. När man har den här diagnosen. Och sen så skrev du någonting, så jag bara tänkte, men gud, jag måste nog läsa det där igen. Och då är jag ju på att kissa på mig. Det gör jag i och för sig ganska ofta nu när jag är gravid. Men alltså, det var ju så komiskt. Det var intressant.
Ja, det roliga var att jag, när jag fick brevet, det såg ut som att det var skrivet av ett litet barn.
Mm.
Så jag trodde att när jag öppnade att ja, men det är väl något litet barn som har tagit det här beslutet väldigt bra, att man ser fram emot sin barndomsdröm att bli polis någon gång i framtiden. För att det var skrivet så, det var handskrivet och skickat brev då. Och så öppnade jag upp det och så blev det ju raka motsatsen. Så att jag blev lite paff när jag läste det. Och ja, alltså man kan ju välja olika sätt att... jag har inte fått så jättemycket skit för själva anmälan, men jag tyckte att det var ett lämpligt sätt att lägga upp det här för att visa om att fördomarna finns runt i samhället. Och, alltså, det finns ju i mina egna led också inom polisen att folk har åsikter och tycker och tänker om folk.
Ja.
Så.
Och att det ändå är en polis också som har skrivit det. Ja. Jag tog en printscreen när du la ut det. Får jag läsa upp brevet?
Absolut.
Karl Svane, ber om ursäkt för att jag stör dig på din hemadress. Detta ska inte upprepas. Risken finns ju också att det finns två Karl Svane, men det är väl inte troligt. Idag läser jag artikeln i Svenska Dagbladet om att människor med olika neurotiska diagnoser ska få tillträde till polishögskolan, och om detta vågar jag inte ha några synpunkter. Inte heller kan jag ha några synpunkter på dina fula tatueringar. Dessa får du leva med i evighet, och det torde med all sannolikhet ha tillkommit i ett skede där omdömet tillfälligt torde varit begränsat. Däremot ditt hiskeligt fula skägg, kan det vara så att du gör en grej av detta? Som allmänhet och ännu värre som målsägande ska jag behöva slippa stirra på ett fult och ovårdat skägg om jag exempel gör en anmälan. Tror du inte att det är en målsägande synvinkel kan ses som en brist på estetisk. Alltså egentligen, kränker inte han dig här ganska?
Ja, alltså man kan ju bli kränkt för det minsta lilla.
Ja,
jag lägger inte så stor vikt i det. Jag tyckte mest, jag la upp det som sagt på min Instagram då, och mörkade namn och liksom underskrifter och allting sånt. Och det var ju
schysst,
inte för, ja, men alltså det är inte för att hänga ut honom. Det har inte jag något mål och syfte med, utan det var ju mest bara för att belysa att även om folk är väldigt, det har varit väldigt, väldigt mycket glada tillrop och många som har väntat på att någon tar den här pucken och liksom att det blir verkstad på det. Men så att man är medveten om att det finns en baksida med det också. Så att det var väl ett litet kanske charmigt sätt att visa baksidan utav det utan att jag kränker någon.
Ja, men absolut. Och det var ju Väldigt komiskt på ett sätt, ja, också. Men din chef, sa han någonting? Eller dina kollegor, hur reagerar de?
Ja, alltså det har mest varit folk som jag jobbar med på golvet, om man säger så. Jag jobbar ju som utryckningspolis, så att vi kör ju polisbil. Och det är oftast de jag åker runt med som jag har pratat med. Och det finns ju en underförstådd sympati i själva anmälan hos alla jag har pratat med. Sen så har det inte varit någon form av från chefshåll eller närmsta chef på indirekt håll eller chefer längre bort som har sagt speciellt mycket. Jag har fått i efterhand en före detta chef som hade pratat med sin fru som tyckte att det var riktigt bra att det kunde gå hela vägen redan i ett tidigt skede.
Mm.
Och sen så nu efter utfallet och det hade stått i tidningen och sånt, så var det en chef, en ganska hög chef i en annan ort som ringde upp mig på min telefon och tackade mig för att han hade en son med diagnos, och när han hade varit där och pratat med psykologer och allting sånt, så hade de ju liksom bara stannat upp samtalet och sagt att, hörru du, har du kollat dig själv i spegeln? Så att, och det går, det går ju han att brottas med innan den här liksom öppenheten gentemot en diagnos, så har ju han haft jättejobbigt för att han vågar ju inte säga det helt enkelt. Han har ju mörkat det under alla åren.
Mm. Ja,
så det är ganska intressant, för att det är en chef på hög nivå som inte vågar komma ut, om man säger så, just för att han är osäker på vad det skulle få för konsekvenser eller förutfattade meningar gentemot honom.
Och det är ju fruktansvärt. Då ska han liksom dölja den han är, hur han fungerar. Ja. För att...
Och det är kanske just det som har tagit honom till den nivån han är.
Ja, ja.
Så att, ja.
Mm. Och att tillägga här, du har ju inte heller någon diagnos på papper.
Nej, jag har inte. Min son har diagnos och... Jag har jobbat väldigt mycket med personer runt omkring med diagnos. Inte bara kollegor utan även personer som jag har jobbat emot eller med tidigare under livet också. Men jag har inte själv en diagnos på pappret. Men ser jag tillbaka på det livet jag har levt och med den kunskapen som har ökats efter att min son fick diagnos och jag satt mig in mer i ämnet, så är det ju ganska uppenbart att jag själv skulle ha en diagnos om jag hade gjort en utredning. Men jag har valt att inte göra det, för att jag känner att jag har inget behov av någon medicinering, för då funkar inte jag på det sättet som jag är rätt nöjd med att funka som jag gör nu.
Mm. Du har hittat ditt sätt liksom.
Ja, och jag tror att det är väl det som många kanske gör med självkännedomen över tid.
Mm.
Av att även om man kanske har problem under yngre år, där man kanske har svårt att känna igen sig själv och sina impulser och hur man fungerar, så blir det ju ändå under, när man lär sig leva med sig själv, så tror jag att man lär sig de impulserna och i ett tidigt skede kan se vad som funkar för en själv och inte.
Mm. Och din son har en diagnos.
Ja, han har ADHD och han är medicinerad och han är lika aktiv som jag själv.
Mm.
Jag är ju ganska aktiv, inte just nu när jag är sjukskriven, för jag har brutit nyckelben och revben och lite sånt. Jag cyklar mountainbike och spelar hockey, men...
Jag tänkte precis fråga om det var en utryckning.
Nej, det var inte. Det var 3 dagar innan semestern skulle börja, så stack jag upp till lokala BMX-banan och skulle... klippa ett dubbelhopp. Alltså om man cyklar och så hoppar på... Egentligen vanligtvis så kanske man hoppar på ett hopp och sen nästa hopp. Men jag fick för mig att jag skulle hoppa bägge hoppen samtidigt.
Ja, varför inte?
Nej. Och jag är ju lite så här teknisk också, så att jag har ju med en massa kameror. Så att jag hade ju riggats upp kamerorna. Men det gick inte som det skulle gå.
Du har det här på film?
Ja, det ligger... på min sida.
Jag måste så att, titta.
Det blir ju en sån här, egentligen Fail Army, en ganska populär sida på nätet.
Men, jag tänkte säga, det här måste ju ha blivit ett YouTube-klipp som bara boom!
Ja, det, för skadeglädje. Jag tappade ju trampan i luften och så gick ner på axeln. Så att det är ju nästan 95 kilo som går pladask ner på axeln. Så att nyckelbenet gick av och förflyttade sig 3,5 cm. Och rebenen gick inte av, men det blev lite plockepinnligt överallt med lite sprickor och så. Och så åkte jag till sjukhuset. Eller ja, jag samlade ihop mina kameror och cyklade hem och tog bilen upp till sjukhuset. Och när jag är på väg upp till röntgen där då, så min son då, som också är ganska aktiv, väldigt aktiv. Han var ju med på någon skate-tävling. Och då hade han ju kraschat där också och slått ut någon tand.
Så ni fick gå till akuten tillsammans?
Ja, de ringde ju därifrån, så jag sa att ni får nog ringa hans mamma då, för att jag har lite svårt att komma ifrån just nu.
Åh gud, alltså jag skrattar inte så du förstår. Ja, alltså, ja. Stackare. Du måste ju ha haft enorma smärtor, för jag har bara haft en spricka i rebenet en gång och bara det var ju så här morfin, tack.
Ja, jag är ju ganska anti-tabletter överlag. Ja. Så att jag fick ju, alltså jag tog ju bilen, jag cyklade hem från kraschen och tog bilen upp. Och sen så, de tryckte i mig någonting där uppe, så att jag fick ju ringa brorsan då så att han kom och hämtade mig, för jag ville inte köra hem. Och så fick jag en massa olika sådana morfin. Men
du cyklade ändå? Du hoppade upp på cykeln igen?
Ja, jag samlade ihop de olika kamerorna jag hade satt upp och så cyklade hem och tog bilen upp till sjukhuset. Jag är automat då, så att det funkar ju ganska bra att köra. Men nej, jag fick ju lite sådana tabletter och så, men jag slutade med det ganska fort. Dels så blev jag dålig, alltså hård i magen utav dem. Och sen så, jag vet inte, jag är inte mycket för tabletter alls. Så att jag sketer dem. Jag har ganska hög smärttröskel med, så att
ja, det måste jag bet ihop
lite. Jag har bet ihop lite istället.
Du bet ihop lite, du måste bita ihop. Utan bara fasen. Nej, men titta!
Ja, så är det.
Ja, vi har kaffekoppar från Gynning Design båda två här, ni som inte ser oss. Insåg jag precis. Trevligt!
Mycket.
Nej, men här, ja. Ja, och så precis, därför är du sjukskriven nu.
Därför är jag sjukskriven nu. Jag är sjukskriven i 2 veckor till. Jag är inte mycket för att vara sjukskriven egentligen. Jag bröt armen, jag spelar hockey med. Så jag bröt armen på hockeyn förra året. Och då avslutade jag sjukskrivningen en dag innan jag tog av gipset. Det är väl lite min... Jag gillar att ha rutinerna på jobbet.
Ja, det är bra.
Så att jag är väl på väg tillbaka till jobbet alldeles strax. Jag måste bara få liksom axeln till att jag kan lita på den fullt ut. För att jag kommer ju gå tillbaka till yttre tjänst. Men jag har varit ganska duktig på rehab också under själva sjukskrivningen. Jag stack ut och cyklade på landsvägen då, i och för sig, men 2 dagar efter jag bröt den.
Ja, men snälla! Du är ju galen.
Ja, men jag är lite galen möjligtvis. Men jag har en ganska stark målsättning med. Vi har så här interna cykelmästerskap inom polisen och brandkåren.
Ja.
Så att jag ska köra SM om 4 veckor.
Wow, vad kul.
Ja,
det är min målsättning. Vad säger jag? Och då hade jag glömt att du var sjukskriven. För att du hade brytit och sa, du ska köra ändå. Ja.
Mm. Ja.
Ja, absolut. Det kommer nog gå jättebra med din inställning, tror jag i alla fall.
Ja, med rätt inställning kommer man långt.
Ja, det gör man faktiskt. Det var ett par frågor jag fick från några följare på Instagram. Det var ganska mycket av samma sort, men jag tänkte jag plocka ut några stycken. Och ja. Då var det många som skrev, vad var egentligen argumenten för att stänga ute folk med ADHD ifrån polishögskolan?
Alltså argumenten som stod på polisens hemsida, jag tror att de fortfarande står uppe, är ju att du kan inte ha en diagnos på grund av att det är ett väldigt... man kan komma i konstiga situationer där man måste kunna lita fullt ut på sina egna förmågor. Jag kommer inte ihåg exakt hur formuleringen är. Jag tror att den fortfarande står polisens hemsida. Men det var en väldigt generaliserad formulering som stod på alla de olika medicinska diagnoserna. Det stod samma formulering på till exempel diabetes eller epilepsi eller andra. Så att det var ju egentligen bara en copy-paste formulering de hade där. Så att, ja alltså, det blir ju kanske lätt så om man inte ser till individen utan sätter en kollektiv exkludering, så sätter du en kollektiv formulering som är ganska tafatt egentligen, som inte säger mycket om en person. För det finns alltså, börjar man prata egenskaper och så finns det ju supermånga bra egenskaper som kan vara kopplat till en diagnos eller diagnosliknande symptom eller vad man ska säga, som kan vara superbra som polis. Alltså där superfokuset är ju ovärderligt. Iakttagelseförmågan också en ovärderlig sak. Många pratar om impulskontrollen och det kopplat till skarpa situationer. Alltså jag ser ju, förutsatt nu då att om jag skulle ha en diagnos på pappret, men jag har ju varit i situationer som har varit draget till det yttersta, där jag har varit tvungen att skjuta människor, en människa, där den direkta återkopplingen efter från befälet var: hur fan kan du vara så lugn? Du har precis agerat i det absolut mest stressfulla du kan vara med om. Och det är nog lite det också, tror jag, så här i efterhand, när man har funderat och reflekterat över det, att när du går in i den hyperfokusen så är du så totalt fokuserad på händelsen så att du stressar inte upp dig på andra saker som du liksom inte behöver tänka på. Mm. Utan du kan lägga fullt fokus på det som där du behöver ha fullt fokus helt enkelt.
Mm. Ja, jag förstår vad du menar, för att jag tänkte just på det när du sa det här med hyperfokusen. För att när jag fungerar som allra bäst, alltså du vet, när jag är som rappast och klarast i huvudet, det är om någonting typ akut händer. För ja. Då blir jag liksom så, som en tunnel på bara den grejen, jag vet exakt, jag kan få fram argument till vad som helst och liksom bara ser allting och är helt klar. Och då är det som att man lägger undan de här impulskänslorna. Impulser och känslor och bara så här
agerar. Det är en kombination utav, jag tycker det är jätteintressant hur kroppen fungerar, framförallt under en stressad situation. Jag vet ju själv, jag har ju vanligtvis glasögon. Den kvällen, där, om man nu tar det här exemplet där, incidenterna, jag var tvungen att skjuta en när han försökte hugga en sax i halsen på mig.
Oh!
Då var det ju liksom...
Så han var så pass nära dig också?
Ja, ja, jag sparkade undan honom så han högg mig i benet istället. Men det jag minns därifrån var att kroppen är ju väldigt fantastisk av att man kopplar bort vissa funktioner och förstärker andra funktioner. Som jag sa innan, så jag har ju vanligtvis glasögon för att kunna läsa reggplåtar på en bil framför. För jag ser inte vad det står annars. Mm. Men där och då, när jag hade den personen framför mig, alltså jag kunde ju typ räkna hans näshår på 5 meters avstånd. För att jag fick sån fokus på det som var viktigt för mig där och då. Mm. Och sen som det är kopplat till själva de kroppsliga, hur man förstärker vissa egenskaper och koppla bort andra. Hörseln var ju bortkopplad. Det var ju inte viktigt där och då. Så att, men synen var ju väldigt viktig.
Var du själv i situationen? Nej,
vi var 4 stycken. Det finns ju en annan podd, Snutsnack, som jag har varit med och pratat om just det exemplet. Det är ganska intressant, flera olika aspekter, framförallt hur man fungerar som person. Och jag skulle kanske vilja se kopplingen till hur man fungerar som en person med egenskaper som är lite bättre än vad många andra har. Det har varit intressant.
Ja, verkligen. Vet du vad det avsnittet heter om man vill lyssna på det?
Det heter 163, om man kollar numret.
Ja, precis, men det är perfekt. Snutsnack 163, om ni vill höra på Kalle i Snutsnack.
Ja.
Ja, men gud, vilket spännande liv du har.
Ja, det blir ju lite vad man gör det till också. Men som sagt, jag är ju inte den som sitter på en stol och tycker synd om mig själv. Oavsett om man är skadad eller... ja, jag är gärna ute och rör på mig och liksom är igång. Det mår jag bra av.
Det var en fråga som ställdes då i tro om att du hade diagnos. Nu pratar vi lite om att du kanske känner att du skulle kunna ha det. Men i alla fall då så var frågan att hur om du liksom hamnar i en sån situation som är väldigt traumatisk och berörande djupt. Hur du då fungerar efteråt. Tar det väldigt lång tid för dig att återhämta dig, eller hur känns det för dig då?
Jag tror att mycket där är kopplat till erfarenheten i jobbet. Tyvärr så blir det ju längre du har jobbat, det är mina ord då, men ju längre du har jobbat som polis, desto mindre personligt blir varenda case man åker på. Jag kommer fortfarande ihåg mitt första dödsfall och dödsbudet jag lämnade 2009, som var fortfarande väldigt traumatiskt, och som jag fortfarande kommer ihåg exakt hur det var där och alla skriken och intrycken som kom. Och sen dess har jag varit på hur mycket konstiga case som helst, som inte, det blir inte personligt på något sätt, så att jag känner inte att det påverkar mig på det sättet längre. Utan jag tror att det kan vara i början där, innan man liksom får den ryggsäcken med erfarenheter på hur du hanterar olika situationer i jobbet.
Mm. Får lära dig att stänga av och skärma av det som
faktiskt. Ja, och det är kanske inte det absolut bästa heller. Det beror lite på hur man hanterar olika situationer. Jobbet i sig har en ganska bra fallskärmsfunktion där, om man nu är på jobbiga saker så brukar det plockas upp ganska snabbt, så att man får möjligheten att kunna prata om saker och ting. Och det har blivit bättre med tiden också, tror jag. Och det är också en väldigt stor utvecklingsmöjlighet, om man nu pratar rent polisiärt, eller framförallt kanske det mänskliga omhändertagandet av en personal som varit med om något jobbigt.
Mm.
Där tror jag att många har en utvecklingsmöjlighet och många olika jobb också.
Absolut.
Det kan inte vara svar på frågan, jag vet inte. Jag,
jo, men det tycker jag. Alltså, det var jättebra svar på frågan, tycker jag. Och sen en till fråga. Vet du hur... Känner du någon polis eller vet någon som har fått diagnos och redan var polis, och hur de har behandlats eller hur de har gått tillväga då?
Nej, alltså inte någon som varit öppen med att sagt att de har en diagnos efter att de har blivit poliser. Sen så har man ju, jag har ju fått ganska mycket mejl och sånt, både internt och på olika forum som jag har varit delaktig i, och meddelande från personer som har gjort utredningar och fått diagnos i efterhand. Men det är fortfarande lite skambelagt, känns det som. Jag tror att vi har en ganska lång väg att gå där innan folk vågar vara helt öppna med det. Jag blev kontaktad då, som sagt, utav den här, en ganska hög chef. Bara någon dag efter att det liksom kommuniceras ut i alla medier att polisen tar bort det. Och det, han ringde upp mig på min privata telefon. Och när han ringde, jag fick gåshud på hela kroppen, för att det var så genuint och liksom kärleksfullt. Han är en chef på en väldigt hög position, som lite likt mig kanske där också har en son som har en diagnos, och i takt med att de gjorde utredningar och pratade med olika instanser så framgick det ganska klart och tydligt att han själv också har en diagnos. Som han har dratt sig för att fått på pränt, just för att han är rädd för hur kollegor, hur själva polisen i stort skulle se på honom som verkställande chef med en diagnos. Om det skulle ligga honom till last och i fatet då. Så att, men han tackade genuint och liksom, ja, det var superhärligt att höra att vi är flera i denna kampen för att öka kunskapen och förståelsen.
Det är många som sitter i och för sig själva och mår dåligt och inte vet liksom vad man ska göra, om man ska säga det eller inte.
Precis.
Då får vi bara hoppas nu att det bara blir bättre och bättre. Ni pratar aldrig om, alltså ni är på polis. Hur länge har du varit polis?
Jag började skolan 2007 och var färdig med skolan 2009, så att det är några år nu.
Och när man går där, man pratar inte då om så här, att alla fungerar olika och om olika diagnoser och sånt? Det finns ingenting sånt med utbildningen?
Jag kan ju inte svara för hur utbildningen ser ut nu. Jag tror att även utbildningsmässigt så har man gjort en ganska stor resa mot öppenheten. Av att med allas lika värde och hela den biten. Och jag försöker dra mig till minnes. Vi hade ju något sånt utbildningsblock på skolan på den tiden. Då med, det var väl kanske mer psykisk ohälsa som kanske inte var kopplat till just NPF-diagnos. Utan kanske lite mer annan typ av psykisk ohälsa. Det är klart att som ADHD och sånt benämndes väl, men alltså det har ju varit väldigt mycket kopplat till en, många har en förutfattad bild. Alltså säger man ADHD så tänker man Kenta Kofot 60 år med en spruta i armen. Men det är inte riktigt så det är.
Nej.
Och det är väl just
som för... Jag försökte hålla mig för skratt. Kenta Kofot.
Nej, men alltså det är så stort spann på det. Och det är alla olika egenskaper är individuella också. Det kan ju liksom vara Lisa, 25 år, som är den mest högpresterande i skolan för att hon har lagt sitt fokus på rätt ställen där. Men som själv har det jobbigt med sig själv, om man säger så. Så att det är sånt jättestort spann, och det är liksom det man måste komma till insikt med, att alla personer är olika och måste behandlas individuellt utefter deras förutsättningar.
Helt klart. Alltså jag är så imponerad av dig att du har tagit tag i det här och kommit så långt med det.
Det är lite så. Sitter man i en bastu och spottar på stenar så till slut blir den blöt.
Ja, men just att alltså, du som polis har gjort det blir ju mer tyngd i det.
Än ja, men alltså det är väl lite min så att jag gör ju saker som jag följer mina impulser för att och magkänslan, det som känns rätt kämpar jag för. Sen så kan jag tycka att det kan vara lite märkligt, för att man behöver inte vara speciellt bildad för att kunna läsa en diskrimineringslag som står i lagboken. Nej. Och sen att flera olika myndigheter har gjort den tolkningen av att man inte diskriminerar folk. Det står ju väldigt klart och tydligt flera olika kategorier som inte får diskrimineras, varav NPF-diagnos är ju en utav dem, likadant som hudfärg och sexuell läggning och allting sånt. Och det är för mig lite märkligt att man har tillåtit det under så pass lång tid och att inte folk har reagerat. Alltså det finns ju folk som har betydligt mycket mer betalt än vad jag har, som sitter och håller på med juridiska frågor och liksom har bortsett från att det är klart övertramp här.
Ja. Alltså så har jag aldrig tänkt, men det är ju så.
Ja.
Helt klart. Jag tänkte också fråga dig, är det någonting du skulle vilja lyfta mer kring det här som inte vi har pratat om idag?
Alltså det jag skulle vilja lyfta är att speciellt unga barn som kanske har framtidsdrömmen om att bli polis har ju fått tillbaka liksom lågan och gnistan för att verkligen kunna ha en morot att kämpa för. Och framförallt så tycker jag är ju väldigt social av mig, så att kommer det fram barn och ungdomar och vill prata så pratar jag jättegärna med dem. Och det rådet är väl till alla ungdomar då, framförallt kanske, att ta möjligheten att gå fram och prata med en polis som ni ser dem. Vi finns ju här för alla och svara mer än gärna på frågor och lite så. kunna sporra och motivera personer som kanske har haft svårt innan men som får tillbaks framtidstron. Om man har polis som sitt drömyrke.
Ja. Ja, verkligen. Ja, men det är bara så här, jag tänkte så vad min son har för, han är ju bara 7 år, vad han har för syn. För att han frågade mig om jag skulle på fotbollsskola idag. Och jag sa, ja men jag ska ha en intervju idag med en polis. För jag tänkte, han, kommer han tycka det är skithäftigt. Åh nej mamma, jag vill inte att du ska prata med en polis. Och jag bara, varför då? Nej, han kommer ta dig, för du kör ju för fort ibland.
Oj, oj.
Han kommer inte att ta mig.
Nej. Nej, men det är ju, det är ju så, och det är ju det som är så charmigt med barn också, att de säger ju det som, de säger det de tänker.
Ja.
Och det, jag tycker det är superkul att prata med alla människor.
Mm.
Så att, ja, till lyssnarna då, stöter de på en polis ute, så ta, vi är inte farliga även om vi har hiskligt fult skägg och en massa tatueringar ibland.
Nej, men jag tror precis som du säger, det är faktiskt jättebra att uppmuntra till det. För då, även i, om man har en relation till poliser som är mera avslappnade, självklart har man ju en enorm respekt, men då är det också lättare att ta kontakt då, om man skulle komma i en situation där man behöver det.
Ja, precis.
Så är det ju.
Så det är väl rådet som jag skulle vilja skicka med.
Mm. Och du, jag tycker även att du, innan vi började spela in här, så visade du mig något så häftigt. För du är ju en otroligt kreativ själ. Så kan inte du bara berätta lite om det?
Jo, alltså jag jobbar ju som polis. Det är mitt vanliga jobb. Och jag har... jag... mina 24 timmar på dygnet är jag ganska kreativ på. Hade jag kunnat ta möjlighet att ha 48 timmar på ett dygn, så hade jag gärna haft det, för att jag har mycket saker och ting för mig. Jag har ett litet företag också då. Jag spelar hockey själv och tränar åt dotterns hockeylag. Och det ena ledde till det andra, så att jag tillverkar lite nischat, men grillbestick och andra tillbehör utav gamla hockeyklubbor.
Så de är jättekula. Och de kan ni gå in och titta på vad var det, hockey...
BBQ. Hockey barbecue.
Hockeybbq.com.
Ja, eller på... det. Eller på Insta. Är väl det som jag mest kör.
Ja, ah, har du en Insta på den också?
Ja, samma namn.
Hockeybbq. Får jag säga din vanliga Insta om de vill gå in och se till exempel ditt cykelklipp?
Ja. Det, ja, absolut.
Eller säg den du, för nu har jag tappat den.
Det heter, som jag heter, Kalle Svane.
Med C.
Med C.
Med Kalle C. Svane med C.
Och där finns ju det berömda cykelklippet som kanske blev årets klipp.
Ja, det tror jag.
Man vet det.
Nej. Men du får krya på dig så mycket, och jag vill tacka dig något enormt för att du ställde upp. Och jag tror att du inspirerar så mycket människor, och jag tänker... att nu kommer det väl bli väldigt många som söker till polishögskolan som faktiskt har diagnos.
Ja, och det ser jag fram emot med öppna armar. För att det kommer bredda, och mycket med polisjobbet handlar ju faktiskt om att ha möjligheten att kunna tänka utanför boxen. Och kreativa själar som är villiga att ta allting ett steg längre, att kunna... kanske sitta den här extra timmen utanför en adress som man sitter och spanar på någon, utan att man bibehåller fokuset. Det är så superviktigt. Och det, sen så finns det flera olika aspekter. Det handlar inte bara om folk med överdrivet mycket aktivitet. Utan det kan vara personer som har sifferminne som är helt makalöst. Som kanske inte har haft möjligheten att komma in tidigare. Men som kommer lösa, de kommer knäcka så mycket olika olösta gåtor tack vare att de tänker på ett, de tillåter sig själva att tänka på ett sätt som är utöver det vanliga.
Alla så behövs. Att,
alla behövs. Ja, det ska bli superkul. Och framförallt se utvecklingen på det, så att det inte bara är ett spel för galleriet att man har tagit bort stämpeln, utan att det verkligen efterlevs också.
Helt
klart. Det öppnar ju upp den 16 augusti, och då ska ju den spärren, om man nu kan säga så, vara borttagen. Så får vi se sen efter om hur vidare det blir att man står för det beslut man har tagit.
Mm. Det får man väl verkligen hoppas. Ja. Mm. Tusen tack, Kalle. Jag tror att många är otroligt glada att du var med i det här avsnittet.
Tack.
Tack. Då hoppas jag att ni njöt av de här 40 minuterna, tror jag att det blir mer eller mindre. Och så ses, det gör vi på Instagram på adhd.livet. Men hörs kan jag tyvärr inte lova säga när vi gör. Det får helt enkelt tiden, vad säger man? Tiden avvisa. Vad sa du?
Utvisa,
ja precis. Då tappar jag det helt. Tiden utvisa. Ta hand om er allihopa. Tack för att ni har lyssnat. Och tack, Kalle. Hej!